Är du redo?
Jajamensan.
Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden magasin. Det här är det 8:e magasinet vi spelar in sen vi drog igång det här nya konceptet. Och idag har vi ett fullmatat avsnitt. Hur är läget, Nina?
Jo, det är bra. Nu när jag faktiskt har lyckats räkna fram vilket magasin i ordningen det är. Det känns helt fantastiskt att det redan har hunnit bli 8. Men det är ju... Ja, superkul.
Du skrev dina anteckningar i fel manus.
Ja, men det behöver vi inte avslöja.
Nej. Ja, men även logistiker har förbättringspotential.
Så att vi har också vissa minnesluckor, kan man väl säga. Men som tur var finns ju allting bandat och dokumenterat. Så att det är lätt att ta igen.
Precis. Vad har hänt i ditt liv sen sist?
Jag tänker att det har hänt mycket spännande, men det finns vissa minnesluckor där också. Men det ena är, som jag måste börja med så här snabbt, är att ge ett tips på vad jag tyckte var bästa logistikboken som jag har läst. Och det är ingen hårdkokt studentlitteratur, utan det handlar om en bok som heter Tusen tack, eller ja, den finns bara på engelska, så den heter Thanks Thousand. Av författaren A.G. Jacobs. Där så säger han helt enkelt tusen tack till alla som har varit en del av att han får sin första kopp kaffe på morgonen. Så att det börjar med att han går till baristan och sen så letar han reda på vem som faktiskt odlar kaffet och vem som gör koppen och vem som gör locket till koppen, vilka som kollar att vattnet är rent, och så fortsätter det så, och till och med kommer pallen in som en nyckelspelare i slutet och får ett riktigt tack. Så att om man vill ha en väldigt kul, lätt underhåll sam bok, fast ändå fatta logistik och fatta hur supply chain och hur en sån enkel sak som en kopp kaffe kan bli komplext, då ska man läsa den.
Fantastiskt, jag har hört talas om den här tidigare, visste inte att det hade blivit en bok. Jag vet att han hade det som någon slags projekt att han skulle tacka alla som hade sett till så att han fick den här koppen kaffe och åkte runt och sa tack till alla de här personerna.
Precis, han har ju gjort en del andra intressanta projekt också. Han hade ju ett år när han skulle leva bibliskt, det vill säga så bokstavligt talat som möjligt, när han odlade skägg och lite annat. Och också två år när han skulle bli den mest hälsosamma mannen på jorden. Så att där kan man förkova sig ytterligare om man vill ha kul och samtidigt lära sig lite.
Ja, fantastiskt, vilken dedikation. Alltså att verkligen göra en sån sak också. Jag är inte på den planhalvan riktigt, känner jag.
Vilken planhalva är du på? Vad
jag kör 5-2, kör jag, så jag har en lite karaktär faktiskt, två dagar i veckan.
Jag måste säga att jag tycker att det känns som mycket karaktär.
Så att, det funkar ganska bra. Man mår rätt bra på det faktiskt än så länge. Jag har hållit på med det sen i januari nu här. Och väldigt trevligt.
Och då blir jag så nyfiken direkt. Har du analyserat liksom några resultat?
Nej, jag äger ingen våg och jag mäter ingenting trots att jag är ingenjör. Men jag känner hur jag mår och jag mår bättre på det. Och då tänker jag att då kör jag väl på så länge jag mår bra.
Och det är ju en jättebra devis. Jag är ju bara sådär nördigt intresserad av statistik, så jag tänkte att det hade kunnat vara kul att se vad det påverkar oss just dig.
En liten del av mig hade ju velat ha en sån här digital kurva som är uppdaterad på väggen och sådär, men nej, det har jag inte.
Nej.
Så att man kan inte mäta allt.
Men du har annat, du har en app har jag hört.
Ja, jag har nu två appar faktiskt. Det är nämligen så att min engelskspråkiga podd Logistics Rocks, som då lanserades egentligen för snart ett år sedan och som hittills har släppts i två volymer. Den har jag fått lägga lite på is senaste halvåret på grund av att jag har fokuserat på annat, bland annat den här podden och Podgeek och mitt arbete. Men jag också för att jag har väntat på att få mina appar klara. För det är nämligen så att på det stället där jag lagrar mina podcaster så kan man få en, kan de bygga en app åt dig där du paketerar din, din podcast som alltså en app som vilken som helst som vem som helst kan ladda ner från App Store eller Google Play. Och nu finns det alltså en app som heter Logistics Rocks och laddar man ner den då får man helt enkelt den podcasten paketerad inuti en app med en spelare och allting. Eftersom jag satsar på en lite mer internationell marknad för just den podcasten så har det visat sig att det funkar ganska bra i till exempel Nordamerika om man paketerar den i en app då. Så att jag har nu en app på App Store och en på Google Play och bägge heter Logistics Rock, så kolla in dem och laddar du ner den då får du ju alltid de senaste avsnitten när jag släpper dem där då.
Häftigt.
Så, att, så jag har inte programmerat den själv. Man fyller i ett formulär, laddar upp lite grafik och sånt och sen gör de appen åt dig då. Så att, men det är rätt coolt ändå, tycker jag. 2000-talet levererat lite grann.
Häftigt.
Sen har det ju hänt lite grejer sen vi hade ett magasinsprogram sist. Vi har ju haft två bakom kulisserna avsnitt.
Mm. Och det ena var ju bokmässan och där var jag ju dubbelt bakom kulisserna faktiskt. Vi besökte ju dem en månad innan, sen kunde inte jag annat än att smita dit under själva bokmässan också och titta på det då. Och det är ju alltid spännande både mässan i sig och sen så hålla lite utkik efter de där materialhanteringen som sker under tiden också.
Mm, jag var också där en fredag eftermiddag, alltså när han sa att man inte skulle dit och det kan jag väl ställa upp på att det var ganska mycket folk. Men ja, det är ett fantastiskt arrangemang. Alltså vilken skala det är på allting.
Ja, verkligen. Och jag måste ju, jag får ju på samma sätt som du säger med podden, jag blev så där lite glad i hjärtat när jag såg min egen bok ligga där. För hade jag vetat det för ett år sedan så hade jag tänkt liksom, wow, tänk om jag hade haft min bok liggande här. Mm. Och så låg den här plötsligt där. Det är ändå lite coolt.
Så att, ja, när vi, och vi ska komma tillbaka till just din bok för vi har haft en liten tävling. Så att häng kvar ni som vill veta vem som har vunnit ett exsignerat ex av Ninas bok.
Precis.
För det kommer vi att komma fram till i slutet av avsnittet. Så det var det ena. Sen har du intervjuat Henrik Nilsson om kollektivtrafik.
Precis. Ja, vi djupdök i det här. Vad krävs egentligen för att din buss ska komma i tid på morgonen och hur ser framtiden ut? Allt är intressant och spekulera i. Och vad är skillnaden på en bussresa och en flygresa egentligen?
Just och det är lite grann som den här med kaffekoppen att nu är bussen 2 minuter sen igen, alltså att de aldrig lär sig och så vidare, tänker man då. Och
precis, sen inser man att det, kan det vara?
Ja, hur svårt kan det vara att det är bokstavligt talat hundratals människor som ligger bakom att bussen kommer i tid.
Ja.
Så att det
för där kan man ju ta då kaffekoppen i A.J. Jacobs bok blir liksom dubblerad eller triplerad eller någonting för att få dit den där bussen i tid.
Så att producera en tjänst som en transporttjänst är ju också väldigt mycket svårare ibland än att producera en produkt för att den går inte att lagra och måste produceras och konsumeras samtidigt och lite sådana här grejer. Så att,
alltså
där jag känner att vi har kommit igång med de här bakom kulisserna, eller vad säger du?
Ja, och det kommer ju, alltså det finns ju så mycket att titta på. Jag var ju faktiskt, jag vet inte om du kommer ihåg det, P.O., vi snackade om vad vi skulle göra någon gång i framtiden. Du sa att du skulle turnera runt i Europa utan att veta riktigt var du var på väg.
Mm.
Och jag sa att jag skulle ut och cykla. Så jag tänkte att jag fick börja med en delsträcka. Så att nu har jag ju cyklat Varberg-Kungsbacka då. Och då cyklar jag, det var lite intressant, för ena delen så cyklar man i fantastiska jordbrukslandskap och sen så drar man förbi kärnkraftverket och sen så drar man förbi massa fabrik och sådär. Så att det blev liksom en kombinerad industritur och bondesamhälle. Så det finns ju så mycket att rapportera från alla delar av Sverige, så att det kommer komma många avsnitt, tänker jag, av bakom kulisserna.
Ja,
och
jätteroligt.
Vi kan ju liksom avslöja lite så här att någonting åt bygg och någonting som kommer att spraka. Kommer
spraka?
Vi.
Det låter spännande.
Så att det får vi anledning att återkomma till.
Ja, definitivt. Vi kommer ju att varva bakom kulisserna avsnitt med magasinsavsnitt och vi har en hel del planerat fram till jul här nu då. Bland annat fyller logistikpodden 5 år i början av december och det ska vi naturligtvis uppmärksamma på något sätt.
Precis. Men du, medan jag har varit då mellan Varberg och Kungsbacka, var har du varit sen sist?
Jag har varit på jobbet, tänkte jag säga. Och det stämmer också i det här med att vi har haft en stor konferens på Chalmers. Vårt styrkeområde transport hade en konferens som hette Transportation in the Age of Digitalization. Alltså en konferens om transportindustrins digitalisering, vilket är liksom min bakgård där lite grann. Och där var jag moderator för en session som var jättetrevlig, där vi fick höra på hur olika företag och organisationer hanterar det här med digitalisering. Och det var den 26 september för er som var där. Och för er som missade den så kommer det att komma fler sådana här tillfällen på Chalmers, där vi har öppna seminarier och föreläsningar om väldigt intressanta saker.
Och vad var dina största takeaways?
Att den här exponentiella utvecklingen som vi ser nu, den börjar ta fart på riktigt. Jag satt i ett samtal idag med ett antal branschrepresentanter från olika företag och vi pratade just om det här med till exempel självkörande tunga fordon. Och alla är väl överens om att när det väl börjar så kommer det att gå väldigt, väldigt fort att få upp mängden självkörande fordon. Och då pratar jag framförallt på motorvägarna. Vi har ett företag som Einride som jag har intervjuat tidigare, både på svenska och engelska, Robert Falk. Och som jag följer lite grann, jag är väldigt intresserad av vad de håller på med. De har nu precis dragit in 25 miljoner dollar i en finansieringsrunda. Så de är ju extremt offensiva just nu och om man lyssnar på vad de säger offentligt så vill de ju trafikera E6an inom något år från nu med ett par hundra sådana här T-poddar då. Så att vi pratar stora volymer helt plötsligt. Och det tycker jag är riktigt intressant. Men då tänker jag,
man hör ju om elektrifierade motorvägar också. Kan inte du förklara lite? Vad är den ena satsningen och vad är den andra satsningen?
Det är ju så att det man kallar för elvägar då, det är ju alltså ett sätt att kunna transportera tung trafik, eldriven tung trafik, utan att förlita sig på batterier. Det vill säga man har som en spårvagn eller en trådbuss att man har någon form av strömavtagning längs vägen. Antingen att man har en luftledning eller att man har en ledning vid sidan av vägbanan som man då för över ström till ett fordon, eller att man har det i själva vägbanan. Och då kan man tänka sig att man har en sån här induktiv kraftöverföring, vilket betyder att vägbanan ser ut som en vanlig vägbana, men om du har rätt typ av utrustning på fordonet så kommer du att trådlöst kunna föra över energi från elnätet till fordonet då. Och tanken med det här är ju att se det som ett alternativ till järnväg egentligen. För det handlar om när det är stora volymer, feta stråk, så kan det då vara värt att investera i den här infrastrukturen, för att du behöver som sagt inte bygga räls, utan det räcker, inom stationstecken, räcker med att du bygger någon form av strömförsörjning då. Och det testas utanför Gävle bland annat i Sverige, det här.
Då har man fortfarande förare i bilarna.
Ja, det här handlar om energi, att ersätta energikällan då. Men ja, det är ju naturligtvis en ganska lågt hängande frukt, tänker jag, att om nu fordonet ändå får sin ström från en ledning, en vajer som hänger ovanför vägen till exempel, så är det ju en smal sak att göra det fordonet självkörande. Det är ju inte ens svårt. Det är bara att se till så att fordonet följer ledningen och se till så det stannar om något är i vägen ungefär. Alltså, så att det är som att bygga en berg- och dalbana på Liseberg. Du kan inte köra på så många andra ställen än där spåren ligger. Så
eller att, med klintåg.
Det där kommer att slå igenom, tror jag, så småningom.
Ja, ja. Spännande.
På vissa ställen. Där det finns rätt typ av volymer och rätt typ av flöden. Vi pratar om till exempel flöden av malm, där det är jättestora volymer. Eller stora motorvägar eller stora sträckor där det transporteras väldigt mycket gods då. Där skulle man kunna räkna hem sånt här. Det är väl tanken.
Ja. Jag har ju också varit och besökt din arbetsplats faktiskt.
Jag vet det, idag, av alla dagar.
Igår faktiskt.
Igår var det, ja.
Ja, Men det var ju kul. Jag var föreläste för blivande sjukhusarkitekter. Så de som studerar till arkitekter har inriktning mot sjukhus och vi pratade logistik. Så att det är ju alltid spännande. Jag älskar just att prata med studenter också, för i deras värld är fortfarande allting möjligt. Det är ju inte alla som tycker det sen när man har väl varit i arbetslivet några år. Så att det är alltid kul, det gnistrar lite extra i ögonen. Så att det var väldigt spännande.
Så att, ja, nej, det kan mycket väl tänka mig. Och på tal om att allting är möjligt, så är det ju faktiskt så att årets roligaste projekt för mig går ju av stapeln nu under hösten, och den 4 december, om jag inte minns fel, så är det 4 eller 5, jag ska titta faktiskt i min kalender under tiden vi pratar här nu. Den 4 december så går tävlingen Framtida transporter av stapeln på Universium.
Just det.
Framtida transporter, jag har haft med dem i logistikpodden ett par år. Jag är alltså ordförande i juryn där, men jag arrangerar tävlingen. Det arrangeras av Universium, Chalmers, Göteborgs universitet, en massa företag, organisationer, partners. Och den här tävlingen går ut på att högstadieelever designar en framtida transportlösning. De har väldigt fria händer, men det finns lite ramar för hur vi bedömer och sådär. Och så presenteras den på den här dagen den 4 december på Universium på förmiddagen. Och har du möjlighet så gå dit och kolla. Det är väl värt ett besök. De är, på tal om att inte känna några gränser eller bli hämmade av vad som är möjligt idag och inte, så har de inga sådana gränser överhuvudtaget. Ett av de roligaste förslagen till exempel, ett år, det var någon slags slinkyfjäder som man skulle beställa på en app i telefonen, och så skulle ena änden av den här fjädern komma till där du var, och så skulle du hoppa in i en kapsel som sen skulle andra änden av fjädern hoppa till dit du skulle, och sen skulle den här kapseln sugas upp som i en stor dammsugare då inuti den här stora slinkyn, så att du då skulle hamna dit du skulle, till exempel då.
Kanske lite Harry Potter-inspirerat då.
Lite Harry Potter-inspirerat. Vi har sett allt från smarta appar till cykeltunnlar som alltid har medvind. Ja. Och så vidare och så vidare. Så det finns grymt många coola idéer från de här högstadieeleverna. Så att kolla in den framtiden. Vi lägger i våra show notes här, anteckningar, så lägger vi en länk till där ni kan läsa mer om den här tävlingen. Den är riktigt cool faktiskt.
Och det där är ju så himla härligt, för jag var och föreläste för min ena dotters klass när hon gick i trean, och då pratade vi bland annat om vad verksamhetsutveckling är, och det är ju ett krångligt ord för de flesta, och då svarade man ändå så här, ja, men det är lite som att levla i ett spel, och då tänkte man så här, shit vad smarta, det är mycket bättre svar än de flesta vuxna skulle ge på den frågan.
Ja, det är som att levla i ett spel, det är ju fantastiskt.
Ja, det är det ju verkligen.
Så det är en jättebra förklaring.
Det är klockrent. Ja. Men du, det har hänt lite mer saker i nyheterna. Enride har du varit inne på. Vi har ju, alltså vi kan ju inte annat än att ta upp också de här inställda operationerna.
Ja.
Som har varit faktiskt att man saknar materiel till ett antal sjukhus. Man har helt enkelt bytt leverantör. Och som alltid när det då går fel, Så är det många parter som tycker att det kanske var någon annans ansvar. Och det är väl det klassiska logistikproblemet, att alla tycker att någon annan borde ha gjort någonting. Mm. Och det är ju sällan så att det bara är en parts fel, utan det är ju ofta en kombination av att flera saker har samvarierat. Mm. Men där alla egentligen skulle ha behövt ta ett större ansvar.
Och nu har det fått då konsekvenser som är ganska stora då.
Precis, det har ju varit inställda planerade operationer. Så att det har ju inte varit akuta operationer, utan det man har gjort är att man har ställt in ett antal planerade operationer för att helt enkelt spara materiel till, så att man kan vara säker på att man kan utföra de akuta operationerna tills man vet att man får leveranser igen.
Om man bara hör då att man har ställt in planerade men inte akuta, så känns det nästan värre. Mitt logistikerhjärta blöder lite grann när man hör att det man har planerat och känt till länge fixar man inte att göra. Liksom, det borde man ju faktiskt ha löst, tycker jag.
Ja, fast samtidigt så är det en självklar prio. Sådär. Du måste liksom ta de akuta. De är alltid prioet. Det är det ingen som funderar så mycket på, utan så är det bara. Mm. Och sen så kommer de planerade. Men visst, det gör det ju inte roligare för de som kanske har planerat för den här operationen att de ska vara lediga och ha fixat med jobb och barnvakt och allt möjligt. Mm. Och så kommer de in eller blir uppringda och så säger man att men du, vi måste skjuta på det. Det är ju tråkigt oavsett vem det händer.
Så att, ja nej, det, och som sagt var, det är ju tragiskt när det får sådana effekter. Det här är inte, här handlar det inte om att du får en dag sen leverans av, vad vet jag, prylarna du har beställt på CD-on liksom, utan här handlar det om liv och död. Kan Precis. Du göra i värsta fall.
Ja, och samtidigt så kan man ju tänka sig då för myndigheten för samhällsberedskap har ju också slängt ett öga på det här såklart. Så på ett sätt kan man vara glad att det händer när det inte var en akut situation, så att man får träna då och få ordning på systemet. Så att om det väl skulle hända någonting så har man förhoppningsvis varit förebyggt det. Så jag tänker att det är intressant, det här är egentligen inte vems fel det är, utan att man verkligen tittar på hur kunde det hända och se till att det inte händer igen.
Så att det, ja, nej, det är intressant. Jag har läst en annan sak idag på intelligent logistik. Läste jag precis innan vi skulle spela in här. Jag tänkte det här måste vi lyfta in. Då refererar de till en undersökning som Optilon har gjort, där de säger att var femte lagervara är onödig för det svenska företag.
20% alltså.
20% av varorna som ligger i lager borde inte ligga i lager. Enligt den här rapporten. Och de får upp det till 93 miljarder kronor i utebliven besparing då. För Sveriges 100 största företag. Det är ju ganska mycket pengar. Som hade då kunnat investeras i andra ändamål och så vidare. Trots låg ränta så kostar det att ligga med lager, naturligtvis. Det är en massa olika kostnader förknippat med det där. Så att vi lägger en länk till den artikeln. Jag tyckte det var ganska intressant. Intressant take på det här med varulager. Man pratar inte så mycket om det numera. Nej.
Men du, då kan man nästan komma in på en lyssnarfråga som vi har fått också.
Ja, och jag har fått en lyssnarfråga från Mats Levan. Mats är ju en person som många av er säkert har hört talas om. Framförallt så kanske ni har lyssnat på Älska Logistik. Ni vet den podden som Green Carrier gör, som både jag och Nina har varit med i tidigare. Mats har också varit med i den. Han kallar sig själv för futurist, talare, moderator, författare och journalist. Och han läste ett blogginlägg som jag skrev 2011. Jag tänkte läsa upp några delar av det här blogginlägget och sen ska jag komma till hans fråga. Det blogginlägget heter Hur full är en full lastbil? Och då skriver jag så här 2011. Något som ofta diskuteras i transportbranschen är begreppet fyllnadsgrad. I grunden är det ganska enkelt. När en lastbärare är helt fylld är fyllnadsgraden 100%. Men naturligtvis är det aldrig lika enkelt i verkligheten. Vad som är fullt och inte är en definitionsfråga. Inom vägtransportbranschen finns det oftast en normal densitet. Det betyder att en sändning som är för lätt för sin volym debiteras som om den hade den här normaldensiteten. Det brukar vara 270 kilo per kubikmeter eller något sånt där. Så för en vägtransport kan alltså antalet debiterade ton överstiga lastbärarens total tillåtna last. Så räknar man fyllnadsgrad efter hur många ton som transporteras eller debiteras, så kan den alltså överstiga 100%. Det vill säga det man kallar fraktdragande vikt då. Och det finns ju olika sätt att utnyttja det där. Med smart planering så kan man ju då samlasta gods som alltså kullager och toapapper till exempel. Så att man fyller både vikt och volym då. Hur gör man det där då? Ja, utnyttjar man det faktumet att en lastbärare kan fyllas till mer än 100%. Kan man verkligen göra mer då där? Jo, man kan göra ganska mycket. Och Det kokar ner till är ju vilken informationsupplösning och informationskvalitet som man sitter på för att kunna utnyttja och fylla lastbärarna mer. Om man börjar med det här med informationsupplösning så betyder det att man har en högre detaljkännedom. Så om man tidigare använde begrepp som 4 pallar eller 3 kolli av 20 kilo. Om man ökar informationsupplösningen så kanske man säger att det är 4 pallar, de är stapelbara. De har måtten 1200 gånger 800 gånger 1350. Eller man säger 3 kartonger som är 20 kilo med måtten och så har man exakta mått där. Information med den lite högre upplösningen kan man då använda för att beräkna saker som stapelbarhet. Då får man verkligen plats med någonting och så vidare. Och sen andra dimensionen är det här med hög informationskvalitet. Att informationen man får är pålitlig. Att man faktiskt kan lita på att storleken är den man sa att den skulle vara. Och allt det här då kokas ner i den här texten jag har skrivit till att det borde gå att göra bättre än vad vi gör idag. Detta var 2011. Och då fick jag den här frågan av Mats Levan. Och den lyder så här. Han har läst det blogginlägget om. Finns det någon statistik eller uppskattning över hur hög fyllnadsgraden är i snitt för lastbilstransporter idag i Europa eller i Sverige till exempel? Inklusive sträckor då lastbilen körs helt tom. Och sen frågar han vidare då, finns det någon uppskattning om hur mycket lönsamheten skulle öka? Alternativt hur mycket den normala kostnaden per tonkilometer skulle minska om fyllnadsgraden kunde höjas med något visst mått? Och han önskar sig då en uppgift som är typ, idag är den genomsnittliga fyllnadsgraden för lastbilar i drift omkring XX%. Om den effektiviseras med informationsflöden skulle den kunna öka till YY% och då skulle kostnaden per tonkilometer minska med omkring Z%. Så att han vill då veta hur hög fyllnadsgrad skulle man uppnå i längden med effektiva informationsflöden. Och då gissar han på 80 eller 95% frågetecken. Ja du Nina, vad säger vi om det där?
Jag tyckte att det var en väldigt intressant fråga faktiskt. Och framförallt så blir jag nyfiken på skillnaden. För jag tänker alltså i olika geografiska delar att det kan vara enklare eller svårare i olika länder att få balans i flödena och därmed få en bra fyllnadsgrad. Så att jag ser framför mig faktiskt en karta där man liksom får upp där och kan klicka runt och se olika fyllnadsgrader. Men då inser jag också att jag har blivit en logistiknörd. Så att jag tänker, vad är ditt svar på den här frågan?
Jag har ju svarat honom, jag svarade honom skriftligt, men jag har också varit i kontakt med honom och sagt att det här är så intressant så jag vill gärna ta upp det i podden. För att det är väldigt lätt när man står utanför och tittar på fyllnadsgrad och säger att den här bilen är bara 40% full. Det är hur dåligt som helst. Och det kan det vara om man bara tittar på just den transporten. Men problemet är ju när man börjar prata om fyllnadsgrader, framförallt när den kanske policymakers då, politiker, de som sätter styrmedel, stirrar sig blinda på ett mått som fyllnadsgrad, att de ofta missar att det finns ett system runt omkring. Så det finns ett annat, vi har gjort en sån undersökning till exempel. Vi hade ett forskningsprojekt för några år sedan där vi tittade på avgående styckegods från Göteborg från 3 stora speditörers terminaler under ett par veckor. Och då såg vi ju då att vissa avgångar blev fulla och vissa blev tomma. Eller nästan tomma. Och sen fanns hela spektrat däremellan. Kan man då säga något om hur effektivt det här systemet är? Nja, man kan ju egentligen inte det. Och problemen där då, dels är det då att vad som är 50% fyllnadsgrad varierar från företag till företag, från land till land eller från bransch till bransch. Det är så väldigt svårt att säga om en lastbil är 50% full. När är din personbil 50% full till exempel, Nina?
50%, då får jag ha 2 vuxna och ett litet barn, tänker jag, på de 5 platserna som är tillgängliga.
Och bagaget då?
Ja, och då tänker jag passagerarfyllnadsgrad. Sen får man ju dra en linje i mitten, tänker jag. Eller så kan man packa upp till det här själva packnätet, så är det 50%.
Ja, just det. Och sen kan du sätta på ett takräcke.
Det kan jag. Och då kommer jag upp i den här magiska fyllnadsgraden när jag är mer än 100%.
Ja, kanske det, så länge du inte fyller bilens makt. Nej, men du försöker. Alltså alla inser ju komplexiteten i att mäta fyllnadsgrad, för man vet inte riktigt vad siffrorna säger. Nej. Så att dels det då, det är svårt eller jag skulle säga omöjligt att standardisera detta. Det går helt enkelt inte. Och då är det också svårt att jämföra, ändå, även om vi skulle vilja jämföra. Så bara några exempel på, när man har låg fyllnadsgrad i en länk så kan det bero på ett antal saker och alla behöver inte vara negativa då. Det kan till exempel vara så att fordonet eller lastbäraren som har den här låga fyllnadsgraden ändå behöver positioneras om, det vill säga fordonet måste tillbaka till Malmö för att det är där den har sitt huvudflöde. Om och den då tar med sig 30% gods tillbaka så är det bara bra.
Och där kan man, ett flöde då från sjukhus till exempel och andra, det är ett tvätteriflöde till exempel. Där det kommer i galloburar, levereras och sen ska det transporteras tillbaka. Och då smutsig tvätt tar upp mer volym än ren tvätt. Och då får man en obalans. Och på något sätt måste ju det här ändå vara ett slutet system. Där de sakerna som kommer ut rena också kommer tillbaka smutsiga.
Så därför kan man inte säga att en enskild transport är ineffektiv eller inte. Det går inte, för det kan finnas goda skäl att fordonet i sig eller lastbilen ska flytta på sig till ett annat ställe.
Och det är därför vi inom logistikforskningen väldigt ofta pratar om systemgränser. Och det kan man säga är lite som Google Earth. Man måste bestämma hur mycket har du zoomat in, vad har du inkluderat i din studie eller din forskning. Och också lika viktigt, vad har man utelämnat? Vad har man exkluderat?
För man kan titta på en annan anledning till att ett fordon inte är fullt. Det kan vara till exempel att transportefterfrågan är begränsad. I den studien vi gjorde jag var inte personligen inblandad, men vi hade 3 doktorander som gjorde den här studien för några år sedan. Så var det ju vissa avgångar där lastbilen kanske bara var 30% full eller 50% full. Det var ju inte på grund av att transportören planerade dåligt eller att det var något slags dåligt beslutsfattande, utan det berodde ju på att de hade inte mer gods den dagen till den destinationen. Och då var det en tröghet i systemet som säger att man kan inte välja ett mindre fordon då för att man hade de fordon man hade. Så att möjligtvis på en strategisk eller taktisk nivå hade man kunnat fördela om resurser då. Men det är ingenting du kan styra i daglig verksamhet. Underhåller man inte den här länken eller den här terminalen med låga flödesvolymer så kanske hela systemet faller dessutom.
Det är väl lite som det här med stortaxi, tänker jag. Att det är ju fantastiskt när man är väldigt många, men annars så tänker man där när man står ensam i kön att nej, men det är väl onödigt att jag tar upp en sån stor bil.
Ja, förra veckan åkte jag 2 stortaxis på samma dag faktiskt. En i Bryssel och en i Göteborg. Och bägge 2 var jag ensam i.
Och vad var fyllnadsgraden då?
Ja, det kan man ju diskutera. Men jag var 1 av 7 möjliga passagerare. Så att 1/7 kan man tycka. Om man ska se vad de tar betalt för så är det just passagerartransporter. Så att utnyttjandegraden var väl typ 1/7. Eller så var den 100% eftersom jag hade chartrat taxin.
Så man då ska återkomma till Mats fråga och du bara får sammanfatta svaret på 2 meningar. Vad skulle du säga då?
Jag skulle säga just för det här med att till exempel fordonet kan ju vara helt chartrat och då är inte fyllnadsgraden transportörens problem, utan då är det den som har chartrat som betalar för fordonet ändå. Till exempel, och det som du säger, jag tycker du sammanfattade det ganska bra. Vi har alltså ett systemperspektiv som vi måste ta. Och fyllnadsgraden kan vara en indikator på det vi kallar transporteffektivitet. Men det kan också vara en kontraindikator. Alltså det är inte säkert att fyllnadsgraden säger någonting om hur effektivt systemet är. Det gäller att hålla koll på de här systemgränserna man har. Och det bästa måttet jag hittills har liksom hittat här, det är att man mäter någon form av insats i ett system. Till exempel energianvändning eller körda kilometer eller antal timmar eller vad man nu väljer. Och sen sätter man det i relation till producerad nytta. Hur många tonkilometrar har vi sålt som transportföretag? För det är ju det de får betalt för i princip, mängd gånger väg då. De där 2 är ju oberoende av varandra. Alltså insatsen, det du producerar, det du säljer och den insatsen du lägger in, de är 2 helt olika storheter. Och det är det som jag tycker borde sättas i relation till varandra för att prata transporteffektivitet. Fyllnadsgrad blir en liten komponent i hela det systemet då. Så det är väl mitt svar.
Och det är därför det finns 2 hela avhandlingar på det här.
Ja, ganska nya, och det finns äldre också. Både Wendela Santén och Sara Rogerssons avhandlingar från Chalmers handlade om just fyllnadsgrad. Så att det här kommer att debatteras länge, länge, länge. Och många kommer att ha en alltför grund uppfattning om vad fyllnadsgrad egentligen är och fatta kanske ibland ogrundade beslut, är jag rädd för.
Och för de som nu känner att det här med fyllnadsgrad, det var vansinnigt spännande, så ska man ju komma ihåg att all forskning och alla avhandlingar kommer ut som böcker. Så att det finns ännu mer material att gräva ner sig i. Och vill man ha tips på ännu mer så kan man ju såklart höra av sig till PO.
Men du Nina, hur var det nu med de där böckerna som vi skulle lotta ut till lyckliga eller kanske lyckliga vinnare?
Just det, för det finns ju fler böcker än avhandlingar att läsa, och vi utlovade ju sist att man skulle kunna få ett eget signerat exemplar av min bok Bättre logistik helt enkelt. Och vi har ju fått in svar, och vi kunde faktiskt inte välja en, utan vi valde två helt enkelt för att göra alla dubbelt så glada, tänker vi. Och de var så fantastiska så att vi kände att det var värt två vinnare. Så att PO, vill du ta den första?
Ja, det kan jag göra. Den första kommer från Marielle. Hon skriver så här: hej, jag skriver till er i hopp om att vinna Nina Modigs bok. Varför ska just jag vinna denna bok? Jag är väldigt färsk inom logistikbranschen, tar examen från logistikprogrammet där jag läser affärslogistik i april 2020. Logistik har alltid legat mig varmt om hjärtat, och jag är så vansinnigt nöjd över mitt val att lämna min fasta tjänst inom detaljhandeln för att börja plugga. Jag har inte ångrat mig en sekund. Framför mig väntar en praktik på Norrköpings hamn som jag har längtat. Stora fartyg och så mycket logistik att det nästan svämmar över. Men jag vill lära mig mer. Fullärd vet jag att jag aldrig blir, men jag vill veta så mycket om min framtida yrkesbransch som det bara går. Så jag anser att jag förtjänar att vinna för att kunna bli ett namn att räkna med inom logistiken. Jag hoppas vi hörs, och underskrivet av Marielle. Så att grattis Marielle, vi kommer att höra av oss till dig, och du kommer naturligtvis att få din bok.
Och det här går ju rätt in i hjärtat. Alltså någon som älskar logistik, precis som vi, och dessutom är så sjukt nyfiken, har gett upp säker mark för att satsa på det här. Det kan ju inte vi motstå, utan det blev en av vinnarna. Det andra var Joel som skriver så här: hej, jag arbetar som logistiker på Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här är vi 10 logistiker anställda i en central stabsenhet. Vi arbetar varje dag med att stötta sjukhuset i att skapa bättre fungerande flöde för patienterna. Detta gör vi bland annat genom att se hur väntetider kan kortas, hur effektiviteten i arbetet kan öka eller hur till exempel arbetsmiljön kan förbättras genom en annan planering eller bättre ergonomimetod. Vi är en kunskapstörstig grupp logistiker som helt säkert skulle ha stor glädje och nytta av Ninas bok. Vi har en lärande kultur att läsa aktuella böcker och sen diskutera dessa i grupp, alternativ att någon läser och sen presenterar för de andra. Därför kommer boken Bättre logistik helt enkelt att få stor spridning och bli till praktisk nytta för den livsviktiga samhällsfunktionen som hälso- och sjukvård är. Varma hälsningar, Joel Fredholm, logistiker på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Wow.
Det här är också någonting som man inte riktigt kan motstå. Liksom. Någon som älskar logistik, som vill förbättra samhället och dessutom dela med sig av kunskap. Så att grattis Joel, vi ser givetvis till att du och dina kompisar får en bok att grotta ner er i.
Fantastiskt. Och faktiskt så är det så här att om Joel och Marielle vill ha böckerna och få ett selfie-läge tillsammans med Nina, så finns vi på Logistik och Transport, som alltså kommer att gå i Göteborg 5-6 november.
Och, precis, som är en mässa.
Det är den största mässan vi har, största konferensen vi har, och om logistik. Och där kommer vi, dels kommer vi att vara med på själva konferensen, alltså gå och lyssna. Jag kommer att hålla en session om startups som vi kanske kan återkomma till lite strax. Men vi kommer också att spela in logistikpodden på plats. Vi kommer att ha en liten studio på plats och spela in minst ett sånt här logistikpodden magasinavsnitt. Kanske till och med sända live. Och vem vet, vi kanske till och med får med någon eller några av alla de väldigt intressanta talarna som finns på plats. Vad ser du fram emot mest på mässan?
Ja, men det finns väldigt mycket. Jag kollade igenom programmet häromdagen och konstaterade att det finns väldigt mycket att kasta sig över. Men lite extra klappar i hjärtat för det här med startups. Jag tycker alltid det är spännande med folk med nya idéer och tankar och som vill utveckla världen helt enkelt med logistik.
Det där är ju min lilla baby, den där sessionen. Det är, vad är det, sjätte året jag har kört den nu eller något sånt? Femte året är det nog nu. Och det är ju ett lite speciellt format, så att jag kan varmt rekommendera att ni går på den om ni lyssnar på det här. Då är det så att då har jag 4 stycken startup-företag och de får 15 minuter var under en hel timme. Och på de här 15 minuterna så ska de hålla vad som kallas för en pitcha-kucha-presentation. Vet du vad det är, Nina?
Nej, jag har faktiskt ingen aning, men du kommer säkert upplysa mig, tänker jag.
Ja, det kommer jag göra. Det här är jätteroligt. Det är ett japanskt format som går ut på att få fram fartfyllda presentationer. Och det är 20 stycken PowerPoint-bilder. Alla presenterar exakt 20 bilder, men de här bilderna får man inte mata fram som man vill, utan de matas fram var 20:e sekund. Så 20 bilder och var 20:e sekund. Det betyder att de kommer att prata i exakt 6 minuter och 40 sekunder, de här 4 företagen. Och som jag sa så har varje företag en kvart. Så att under andra halvan av deras kvart så kommer de att få feedback och bli utfrågade av en investerarpanel som vi har. Och där sitter Anki Wittfeldt från Wittfeldt Invest, Clementina Österberg från GU Ventures och Lotta Lehikoinen från Chalmers Ventures. Så det är 3 stycken investerare, tunga investerare som sitter och frågar ut de här 4 företagen.
Det här låter ju fantastiskt spännande. Jag tänker att man behöver inte ens vara intresserad av logistik för att gå dit och lyssna på det här. Det är ju bara formatet gör ju att det känns som att man verkligen kan få väldigt mycket matnyttigt med sig. Och jag tänker spontant direkt att det här borde vi ju verkligen göra för logistikpodden också. En pitcha kucha om ja, vad vi håller på med. Men det får ju bli typ efter jul och jubileum och firande och en massa annat.
Ja, det får det bli. Men som sagt, vi kanske ska nämna också att företagen då som kommer med i år, det är Adnavem som är en marknadsplats för internationell frakt. Jag har intervjuat deras vd tidigare i logistikpodden. Det är Freelway. De gör samåkning för gods i offentlig sektor. Det är Track Telematic. De har det de kallar Sensing as a Service som är en liten sändare som öppnar, de utvecklar här i Sverige som öppnar för nya logistiktjänster. Och sen har vi det lilla självkörande leveransfordonet Hugo. Om ni var på transporteffektivitetsdagen så såg ni Hugo in action under utställningen där. Så det där ska bli riktigt kul.
Det tycker jag också. Men jag tänker att det kanske är en bra sätt att nu vet de var de hittar oss och om inte de kommer att besöka oss så besöker vi ju dem hemma i soffan i form av ett poddavsnitt helt enkelt där man får med sig en massa gott och nyttigt från mässan.
Fantastisk idé.
Och sen bara så här i slutspurten så tänker vi att nu är det 2 månader kvar till jul så att det börjar bli dags att fixa jullogistiken så att ni kan inte skylla på oss så att ni inte har blivit förvarnade utan nu kommer första varningen.
Det finns faktiskt en liten krönika om det där som jag ska gräva fram som vi också kan tipsa om. Så kan ni lyssna alternativt läsa den. Men vad säger du Nina? Nu ska vi ge oss ut i vimlet igen och vi hörs om 2 veckor.
Precis. Ha det jättetrevligt till dess. Vi ses och hörs. Hej!
Logistikpodden.